With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Fint fult pengar som det är varje torsdag med mig Anna Björklund.
Och med mig Isabella Löfvengrip. Och varje vecka så pratar vi om saker och ting som har hänt i världen.
Med kulturen, med makten och med pengarna.
Och den här veckan så kommer vi ta upp om dynastin Stenbeck.
Vad hände med den egentligen?
Vi kommer också prata om nyheten att Spanien ska införa 4 dagars arbetsvecka.
Är det en bra idé? Blir man mer produktiv om man får ta det lite lugnt också?
Nu kör vi! Mm.
Sa jag till dig, jag var så himla nervös när intervjun med oss i SvD skulle komma ut.
Nej.
För att jag hade bett att få godkänna bilderna.
På mig också?
Det här är ju... Det här kanske inte vad folk vet, liksom, men när man blir fotad av en tidning, då väljer man inte bilder själv.
Nej, det var därför jag blev så förvånad när
Precis.
Du sa det. Vad är det här för liksom...
För fotografen där är ju journalist. Den har ju liksom sin journalistiska heder och den får ju porträttera verkligheten som den vill.
Jo, tack.
Ja.
Grodperspektiv. Zooma in på någon
ju
finne.
Sätta dit den om de vill. Men jag märkte att hon var jätteduktig, svenskans fotograf Stina Stjernqvist. Mm. Men det kan ju vara så att en bild är fin, den har fin komposition och fina färger, men så är tyvärr man själv i den och det gör att den måste eldas upp. Men hon var lite schysst så här, för att jag bara, men jag är 8:e månaden, så här, man kan se så himla himla konstig ut när man är 8:e månaden. Skulle jag kunna bara få liksom, om det är någon hemsk, välja bort den i alla fall? Hon bara, ah, absolut, absolut, absolut. Och så hörde hon inte av sig sen. Och jag liksom, till slut så hörde jag av mig till tidningen och bara, men förlåt, jag är ju 8:e månaden, så här, det är lite synd om mig. Det är alltid så här, på alla bilder som finns med så är jag antingen gravid eller nyförlöst. Eller liksom kommer, ja, det känns som att jag är typ på väg direkt från BB och blir liksom fotad i farten. Så är det alltid. Skulle jag kunna bara liksom få hennes kontaktuppgift eller så? Och de bara, nej tyvärr, Stina är i Turkiet och fotar barn som släpas ut ur rasmassor.
Ja, du är inte i prioritet.
Nej, jag har inte det. Men det blev ganska bra, eller?
Ja, det blev jättebra. Ja. Jag är inte så brydd längre. Vi har massa spännande grejer att prata om idag.
Det har vi verkligen.
Jag tycker att vi ska vi börja med SvD:s poddserie som de släppte för typ en vecka sedan.
Mm, mm. Som både du och jag har sträcklyssnat på, eller hur?
Dynastin heter den.
Mm.
Och det är en poddserie i 6 delar. Jag tror att den tog ett år för dem att spela in. Så det är verkligen hårt arbete bakom. Och det märks, för kvaliteten på den här serien tycker jag är väldigt bra. Poddscenen handlar då om dynastin Stenbeck. Det är ju då den tredje generationen som driver Kinnevik idag.
Mm.
Och den här poddscenen då, så får man följa själva, men familjen bakom det här jättebolaget. Och det har varit väldigt mycket sorg, mycket missbruk, mycket tragedi.
Ja.
Så det har varit, jag tyckte det var väldigt intressant. Och
jag den förklarar ju också lite så här varför, hur ett av de stora svenska familjeföretagen, Sverige är ändå liksom känt för sina familjeföretag, hur ett av dem i princip slutat vara ett familjeföretag. Och det är det Kinnevik. De vill inte vara med längre. Att det är, de säger i början att det är, i första hand att det är som succession fast tvärtom. Att det är inte så att arvtagarna slåss om makten, utan det är så att arvtagarna försöker ta sig ur tjänsten nästan som.
Mm.
Och det tycker den förklarar det väldigt väl, eller hur?
Precis. För det som har varit aktuellt, och jag tror också lite att det var kanske det som var utgångspunkten för varför podden liksom lanseras. Och det är att man har ju sett att Kristina Stenbeck, hon har ju lämnat Sverige. Och hon har också tidigare lämnat alla sina positioner i Kinnevik, och ingen egentligen av syskonen har egentligen så mycket med att göra med bolaget längre, förutom att man är liksom delägare.
Mm.
Men det är inga valberedningspositioner, det är inga styrelseposter längre, vilket också får jättekonsekvenser eventuellt för Kinnevik. Och det är väl lite det som man, just som man spekulerar kring, att var ska Kinnevik någonstans?
Precis, och de pratar ju liksom om att det är väldigt fint i, vad ska man säga, aktievärlden med aktiva ägare, eller hur?
Mm.
För att man tänker sig att ett företag eller en stor koncern har ett behov av någon slags stark ledare som inte bara är en tjänsteman som gör det för en månadslön, utan någon som är investerad på riktigt med sitt namn och sin person, eller hur?
Ja, som har druckit det modersmjölken hur man driver det här bolaget.
Ja, exakt.
Precis som du säger, vi i Sverige är vi väldigt bortskämda med de här fantastiska familjebolagen som man då förväntar sig ska vara tacksamma att köra.
Ja, H&M, Kinnevik, Investor, IKEA.
Om han är, om söner ens fick engagera sig. Jag vet inte.
Nej, men jag är inte
kvar. Men som sagt, det är också sådär, familjen Stenbeck har ju aldrig velat släppa in en journalist och berätta om deras privatliv. Så det är också därför som den här serien har varit väldigt spännande att följa, just för att för första gången så är det något av barnen som väljer att prata.
Ja, och man sitter ju i första avsnittet och undrar bara så här, hur gick det här till? varför gick proppen ur plötsligt?
Precis.
Varför får vi veta det här?
Och det är en jättebra fråga.
Mm.
För i poddserien då, Dynastin, så är det då Sophie Stenbeck som väljer att släppa in journalisterna och var i hennes hus och hon får öppna upp sig. Och hon funderade ju mycket på så här, hade min pappa och min bror som inte lever längre, hade de uppskattat att jag öppnade upp mig så här?
Mm.
Jag tror inte stora syster Kristina var så positiv till det här.
Nej.
men jag tror att det här var jättebra för familjens, inte riktigt kanske, men på något sätt familjens förtroende, eller att man ska ha förtroende för Kinnevik. Att det var väldigt, jag tror att det var ett bra beslut att öppna upp sig så här.
Det kanske också bara är så som det fungerar nu för tiden. Alltså att vara en sån företagsledare som, jag tänkte på jag såg en dokumentär om Bill Gates som kom på Netflix flera år sedan, som var en sån Netflix special, liksom ganska påkostad skulle den vara. De hade liksom fått Bill Gates, den hette så här In His Mind, eller In His Brain tror jag den hette. Jag tänkte liksom, gud vad spännande, nu ska vi äntligen få reda på liksom vad Microsofts grundare, hur han fungerar, hur han har tänkt, vilka beslut han fattat, vilka misstag han gjort genom åren. Nu ska vi liksom få
sanningen bakom.
Precis, som man aldrig riktigt har fått kanske. Och sen var filmen typ att det var en stillbild på honom i början när han satt och läste en bok eller någonting, och sen handlade resten av filmen om hans typ bajsmaskin som han låtit bygga.
Vad sa du?
Det var en maskin som, det handlade om avföring och bakterier. För att hans villkor då när han gick med på att göra det här med Netflix var ju att han skulle få styra innehållet. Så han gjorde då, bestämde att hela dokumentären som hette In His Brain eller någonting, att den handlade om hans välgörenhetsprojekt i Afrika där man skulle få bort bakterier ur vatten.
Mm.
Så att jag kollade liksom, och timme efter timme kändes det som om hans bajsmaskin. Och det kom, vi kom liksom aldrig till Bills brain. Utan det, och det känns ju som en gamla, den gamla skolans företagsledare som kan ha så höga murar och styra innehållet om de själva så mycket.
Och idag så kan man inte göra så länge, menar du?
När man ser sig omkring så finns det i alla fall, om man tänker att techvärldens motsvarighet nu, som också varit världens rikaste och sådär, är Elon Musk. Alltså då känner man ändå att det finns en annan stämning nu som är, vad ska man säga, att Elon Musk känner ju jag som en jobbig släkting eller som en annan människa på internet. Jag vet vad han tycker om ditt och datt, om aktuella händelser. Jag vet vad hans barn heter.
Du är liksom
Jag är nära honom, precis. Och jag vet liksom hans bra och hans dåliga sidor. Jag vet att han är någon slags stort, smart barn, ungefär.
Han har ju en Twitter-sitter.
Ja, som han hade gett sparken för att han hade fått färre views, va?
Precis, exakt. Så den, precis, det är en babysitter, men att den personen kontrollerar tweetsen. Så precis som du säger, det är ett barn i ett jättebolag som springer runt.
Ja, det är liksom känslan man har. Och så är det ju alla som äger aktier i företag där han är engagerad. Har koll på honom som en företagsledare. De kan ju också följa honom som privatperson på ganska nära håll. När man läser analyser av börsbolag så tycker jag att det här är ett perspektiv som liksom inte alltid kommer med. Att vi känner dem som att det påverkar faktiskt kursen också. Det påverkar liksom stämningen bland aktieägarna, och det påverkar
hur Elon Musk mår.
Hur han verkar må idag, exakt. Ja. Vad har han twittrat senaste timmarna och hur går det?
Men jag tror att i långa loppet så är det... Ja, men för där kanske man tänker sig, men gud vad riskabelt det är att ha en person som är ett geni och galen som styr och kan påverka då börsen så mycket. Men jag tror att i slutändan så är just den här närheten till ledarna, oavsett om de är tokiga eller just helt liksom, fantastiska. Jag tror alltid att det gynnar företaget i slutändan.
Ja, det är precis.
För man vill heja på personen, och det gör man ju när man känner någon form av relation till dem.
Ja, exakt. Precis, jag tror det. Alltså, han har ju gjort jättemycket för liksom, geniinramningen av Tesla, eller hur? Mm. Alltså jag tror det är många svenska Tesla-ägare som känner liksom, att det är en viss typ av män som har en Tesla som gillar Elons sätt att vara, tror jag. Och tycker att det är jag vet inte, att han står och representerar framtiden på något sätt. Mm. Eller hur?
Men jag kan raljera lite grann över honom. Ganska ofta, tycker jag.
Ja.
Men sen så måste man ändå titta att den här företagsledaren har förändrat tre olika branscher. Betalningssystemsbranschen, hur vi kör med bil och flygindustrin. Ja. Så att han är ju en häftig människa. Jag måste ändå få avsluta med att han är ett geni. Sen får vi se hur den genidraget barkar någonstans.
Och varje gång han säger någonting så här, nu har Elon sagt så att AI, det funkar egentligen så här. Eller rymden, det är egentligen si och så. Varje gång han säger någonting sånt, så även om jag tänker att jag inte har så mycket respekt för honom.
Tänker man så, aha.
Så tänker jag så här, Elon ändå sagt det. Jag märker så här att jag har någon slags förtroende. Då är det säkert så.
Men om vi går tillbaka till Kristina. Ja.
Kristina är ju mer än Bill Gates, eller hur?
Oh,
hon
ja.
Kniper. Hon är inte, vad ska man säga, hon är inte på Twitter. Hon är inte full på Twitter på kvällarna.
Nej, hon har distans.
Ja.
Och nu har jag lyssnat på de här avsnitten. Och jag har ju träffat Kristina, jag åt lunch med henne för några år sedan. Jag
är väldigt avundsjuk på det.
Och hon under den här lunchen, jag tror att många som träffar henne kanske kan tycka att hon är lite reserverad och kanske lite så här opersonlig.
Mm,
Och det förvånar inte mig att en person på den positionen uppfattas så. För det blir ju hennes sköld mot omvärlden.
Man måste vara det.
Ja. Men jag tyckte att efter vår lunch, vi var på Teatergrillen. Jag går därifrån med att tycka att vilken fantastisk ödmjuk och en person med En väldigt sympatisk person som verkligen brydde sig om vad jag gör och hur jag mår och frågade mycket om familjelivet. Och jag satt där och var tacksam över att med hennes som intensiva schema och tidspress och allt hon behöver tänka på har i huvudet, så vill hon ändå veta vad jag skulle göra i sommar med barnen. Så att jag, och likadant när jag lyssnade på poddserien, så slås jag ännu mer vilken respekt jag har över henne.
Ja, jag kände det. Alltså, det var ju några gånger de fiskade liksom lite efter, eller ville måla upp liksom lite berättelsen av att så här, ja, men Kinnevik har ändå 190 000 aktieägare. Har inte hon ett ansvar eller en skyldighet inför dem liksom att engagera sig? Eller att det finns någon slags så här besvikelse på henne, att hon liksom har stuckit och sådär. Men jag kände hela tiden att jag förstod precis det.
Men hon var ju ung när hennes pappa går bort och syskonen där, som de berättar i podden, och sätter sig i Luxemburg ett rum och verkligen ska fundera på hur ska vi ta bolaget vidare. Hon är ju inte, jag tror hon är i vår ålder eller strax.
Nej, hon var 24.
Ja, hon var alltså, ung.
Och ta över som, hon blev styrelseordförande direkt, tror jag.
Alltså, jag tror man glömmer ungt. Det. Ja. Extremt ung och får känna ansvaret just på sina axlar för att hon någon gång kommer behöva liksom rodda den här enorma bolaget.
Ja, och ganska snåriga och också typ mitt i någon slags dotcom-krasch. Liksom. Och hennes pappa hade ju, dels hade han inte haft liksom, hans bästa tid i livet var ju inte de sista åren. Men han var ju heller inte, alltså det var ingen som väntade sig att han skulle dö heller. Så att liksom alla var helt oförberedda och hon fick liksom städa upp i princip efter, ja, egentligen blir det då efter sin pappas jobbiga skilsmässa, efter sin pappas liksom, beslut som ingen visste riktigt. Alltså ingen annan i hela koncernen visste vad tanken var med liksom uppbyggnaden. Alltså det var så snårigt och så...
Allt var kretsat kring honom,
exakt,
vilket är livsfarligt. Men det som jag fascineras över att när Kristina Stenbeck kommer in och sätter sig på tronen, hon gör ju det här med en enorm liksom ledarpondus och vision. Och dels så tar hon liksom hänsyn till att Kinnevik alltid har varit ett bolag som har varit modig, går i bräschen för nya branscher. Och det hon gör som jag tycker är väldigt imponerande är att hon verkligen, vad säger man, vänder skutan lite grann för att anpassa åt dagens liksom samhälle. Dels så var de väldigt tidiga inne i e-handel. Så Zalando var ett av dina liksom bästa innehav.
Precis.
Men sen också så vågar man lämna Zalando när man känner att det här kanske inte är jätteaktuellt längre och våga styra om. Så att nu idag så skulle jag säga att Kinnevik är det investmentbolag i Europa som har mest medtech-aktier.
Jaha.
De har ju så, vad säger man, snöat in sig rejält på just så här digital sjukhjälp runt om i världen. Och jag försökte liksom leta, jag hittar inget annat investmentbolag som är så extremt nischade på den här typen av liksom investments.
Intressant.
I de här tiderna med den här konjunkturen så är det liksom enorma risker att kliva in i de här typen av bolag som är just techbaserade liksom digitala bolag. Men de backar de här bolagen och investerar ännu mer trots de här tiderna. Och det de har gjort nu också, att de har frigjort kapital från deras ägande i Tele2. Och då har de samlat på sig liksom en bättre buffert, och för de här pengarna så kan de investera ytterligare i de här digitala tillväxtbolagen. Så jag tycker att Kinnevik är ett extremt modigt investmentbolag som skiljer sig enormt för många andra som man ser runt om i världen. Och trots att Kristina har lämnat sina uppdrag så är jag helt säker på att man kan fortsätta driva Kinnevik lika starkt och i samma anda ändå. Och jag blir lite trött när jag lyssnar på analyser och liksom poddar och gubbar som precis som du sa. Att hur kan hon flytta till Sverige, ut från Sverige och lämna det här bolaget? Det är inte okej. Men någonstans får man inte glömma heller att hon är en kvinna, en mamma som kanske inte vill sitta på det här kontoret och stirra upp på de här oljemålningarna längre på sina släktingar. Och hon säger det i podden.
I programmet förklarar Kristina avhoppet med att hon vill göra något annat efter 14 år i Kinneviks styrelserum. Hon beskriver sig själv som en entreprenör som längtar efter en friare roll där hon kan hjälpa andra företagare att växa och utvecklas.
I mean, sitting at the end of that board table looking at an oil painting of your grandfather and an oil painting of your father, you might lose sight of what you're trying to do, which is to go build exciting companies.
Ja, alltså det är ju det. Den här serien, den handlar ju också om arv. Och jag tänkte, alltså jag lyssnade på den här när jag gick runt och flyttpackade ihop min lägenhet och liksom gick igenom hela mitt liv. Och märkte en sak som var, alltså du vet, man håller upp varenda liten papperslapp som man har haft i något skåp liksom och tittar på den och märkte då att det som hade med kanske mer med gamla släktingar att göra eller någon typ av arv, kanske någon slags känslomässigt arv, att det betydde inte alls lika mycket som när jag var yngre. Att det som då var min identitet liksom så mycket, ja men, min vart jag kom ifrån. Och nu att jag var barn till de här människorna, att jag var, ja men, som någon sånt naturfolk liksom, som tillber sina förfäder. Alltså, så tänkte jag mycket mer när jag var yngre. Medan nu när jag själv är förälder så är det som är min identitet. Att jag märkte så här att någon liten papperslapp där min dotter skrivit någonting var mycket liksom, mer relevant för mitt liv än någonting som hade med, jag vet inte, de som bara råkat ge mig mitt efternamn att göra. Och att det är en så naturlig förändring liksom, att det är det som är den sanna flytten av, du vet, vem som är familjeöverhuvud. Ja, det är ju den som har barn just nu. Det är den som formar nästa generation. Så att hon, och det kändes som att det fanns en så här vrede från generationen över henne som fortfarande vill att hon ska vara barnet, som fortfarande vill att hon ska att allting ska handla om hennes pappa på något vis. Men det har ju flyttats. Det och så måste det vara, tror jag.
Ja, och den trenden ser vi överallt. Det är så här, kungafamiljens barn som inte vill vara en del i världen.
Exakt.
Att man är trött på att ens liksom, liv är utstakat.
Ja, precis.
Så absolut. Nej, men jag tror att det Kinnevik måste göra nu, det är att både Kinnevik och deras nya vd och Kristina, det verkar vara ganska mycket så här oklart gråzon kring vad Kristina och Kinneviks relation ska vara, vad syskonskaran ska ha för relation till Kinnevik. Och det skapar en osäkerhet. Så hade jag då som aktieägare också, vilket jag är, och där hade jag velat se och höra från Kinnevik och säga så här att okej, syskonen är inte aktiva längre på någon så här post, men vi har den här visionen, det här är vår plan. Det är livsfarligt, precis som Jan Stenbeck, att ett helt bolag var kopplat till honom.
Mm.
Och man ska ju inte göra misstaget att koppla ett helt bolag till Kristina heller.
Mm.
Och så att hon väljer att kliva ut och vill göra någonting annat, som jag verkligen så här embracear henne, att gör det, ta hand om barnen och leva ett annat liv.
Mm.
Men det måste finnas en tydlig kommunikation med Kinnevik och henne för att verkligen presentera en hållbar plan.
Mm.
För Kinnevik är ett investmentbolag som kommer att finnas i liksom 80 år till, minst.
Mm.
Men man måste visa för alla aktieägare och investerare där att så här, vi har en plan, vi är inte beroende av henne. Vi kommer ta oss fram och fortsätta på vår liksom digitala investresa.
Mm.
Så jag som aktieägare tycker att det har varit oklart.
Mm.
Och det gillar inte jag.
Nej. Och det är kanske någonting, som faktiskt är i Kinneviks DNA då, att när de beskrev hur alla de här direktörerna skaffade samma frisyr och samma klädstil som Jan liksom på 80-90-talet, att alla började gå i hängslen och skäggstubb och det kändes ju som en, jag förstår att det kan vara ett framgångsrikt sätt att liksom att odla en sån kult. Men det kanske egentligen också lite kortsiktigt. Och nu står alla de här direktörerna. Och jag vet inte, har de haft Kristinas klädstil i de där 14 åren? Jag vet inte. Men de behöver en ny stark ledare plötsligt.
Men det jag inte förstår, om man ska försöka vara lite kritisk, det är hur man som en syskonskara på 4 då, verkar inte bry sig så mycket om det bolaget som liksom 2 generationer innan har byggt upp.
Mm.
att man på något sätt väljer att inte vara aktiv, utan att hon startar sin egen liksom investerarlåda och gör sina egna projekt. Och tittar man på till exempel Northvolt, det är ett bolag som Kinnevik hade kunnat investera i, men ändå väljer man att göra det på, liksom, på eget sätt med hennes egna investeringar. Så jag undrar verkligen hur syskonskaran tänker när man lämnar sitt liksom släktbolag liksom vind för våg.
Men alltså, jag tror att det är lite samma som de försöker göra lite en grej i dokumentären av att Kristina fortfarande aldrig träffat sin pappas okända son. Och det är också liten sån, vad ska man säga, de fiskar lite efter att hon är lite kylig, kanske lite elak.
Men det gör man inte alltid mot kvinnor.
Ja, jag vet. Men som inte vill ta hand om honom liksom, eller ta in honom så. Men jag fattar det som att hon liksom lagt hela sitt liv på, när man har en pappa som är så, man ska också säga det, att det finns ingen som har liksom i svensk historia som har startat och börsnoterat så många företag som John Stenbeck, att han är liksom, han skickade upp egna satelliter på 80-talet, han liksom välte personligen typ svenska tv- och telefonmonopolen. Alltså han gjorde en del, och hon har levt så mycket med sin pappa så nära, fast han inte levt på ganska länge nu liksom. Och så kommer den här okända sonen, liksom ytterligare en av hans skapelser som hon då ska liksom bara vara skyldig att ta hand om. Alltså det är lite... hon kanske bara känner så här, vad fan har det med mig att göra? Jag har blodspann. Ja, okej. Okej, hur mycket betyder det? Jag vet inte, för jag känner... Det kanske är att jag är själv i det modet nu, att jag har gått runt och varit fjärde generationens östermalmare, och att det har varit så viktigt för mig, och därför ska mina barn, femte generationen, de ska också bo här, och det, och lagt massa betydelse i det. Och sen så inser jag nu liksom att det är inte det som var som bestämmer vilka vi är, utan det, nu är det nästa generation som bestämmer. Att det måste finnas... Det blir liksom för tungt och för trögrörligt. Och en sån liksom, vad ska man säga, snabbfotad person som Kristina Stenbeck. Jag tror att hon, det bara passar inte henne att gå runt och bära, bara leva i någon annans skor som inte sitter på hennes fötter. Liksom.
Helt rätt.
Jag förstår vad jag menar.
Ja,
men det fattar inte de här direktörerna som är så sura.
Nej, alla de här gubbarna.
Exakt.
Jag är så trött på gubbarna ibland. Som dels
men du är ju dotter. Din titel är dotter. Din titel är inte att du är mamma, att hon har fem barn själv. Det spelar liksom ingen roll. Eller att hon är liksom, själv har varit styrelseordförande nästan lika länge som hennes pappa var. Det tar de inte in. Hon är dottern ju.
Ja. Ja, nej, så att jag tycker det var bra beslut av henne att vilja släppa. Syskonen har inget krav på att de måste vara engagerade, och precis som du säger, det är andra tider. Så jag blev lite trött på just i dokumentär, men också svallvågen efter med alla nyhetsartiklar, att man på något sätt verkligen så här, du svek oss. Du sa att du skulle bo i Stockholm och ha dina barn här, men nu stack du och lämnade bolaget.
Ja.
Kinnevik får stå på egna ben, men jag önskar en tydligare kommunikation från deras håll.
De behöver ju, undra vilka, om de ska då gå in i den nya eran på riktigt, de behöver ju skaffa en liten Elon. En jobbig människa med ett Twitterkonto som kan berätta för alla vad som är på gång.
Men visst är det typiskt när man ska vinkla kvinnor och mer, att man alltid ska göra dem iskalla.
Ja, jag reagerade faktiskt lite på det. Det måste jag säga.
Men så som jag tänker kring mitt eget liksom lilla sparande i Kinnevik, så har det varit väldigt tufft den senaste tiden just för aktien. Sen såg man en liten form av peak nu i början av året. Och det är så intressant, för att bland de bästa börsdagarna sker alltid i en dålig konjunktur. Alltså när det är som sämst på börsen, då sticker alltid några bolag, får sin bästa börsdag. Och det sker alltid i en dålig ekonomi. Så jag tror att det kommer vara tufft för den här typen av investmentbolag ganska länge. Men jag har en tro på i långa loppet att den här typen av liksom digitala investeringar som mycket till exempel med medtech och mer hållbarhet och att det kommer på lång sikt flyga.
Mm.
Så jag kan absolut tänka mig att köpa på mig lite mer och ligga långsiktigt på den här typen av bolag. Men det, idag ser jag att idag, det är ju mycket större risk utifrån hur de liksom har positionerat sig på marknaden.
Mm.
Tidigare så hade de egentligen, i deras portfölj hade de egentligen bara 3 noterade enorma bolag i sin portfölj som liksom var de stora.
Mm.
Och idag så är många av dem borta och man har hittat flera tillväxtbolag istället.
Mm.
Så som sagt, hur jag kommer göra, jag sitter kvar och i båten still och har en stor tro på att bolaget kommer och gå åt rätt håll.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
När jag var yngre, då trodde jag att det som behövdes för att liksom lyckas med någonting var att vara smart. Känner du igen det här?
Ja.
Sen så kanske det utvecklades till att jag tänkte så här, nej men man behöver ha gått rätt utbildning, gått på en fin skola eller ha en bra examen och så. Sen så lärde jag mig då att nej, det kryllar av smarta människor. Det är liksom ingen USP. Folk badar i titlar och examen. Det är inte heller det som gör skillnad. Nej, vad är det då? Alltså, det är någonting annat som krävs, eller hur? Och jag har genom åren så här försökt. Jag tänkte så här, är det självförtroende? Är det skamlöshet? En viss typ av bara förslagenhet kanske så?
Naivitet.
Jaha, just det. Precis. Eller är det att känna sig jagad av någonting? Den tror jag kan vara ganska användbar. Egentligen ser jag väl en kombination av alla de här sakerna. Men det jag ändå kommit fram till, alltså som jag tror är den viktigaste faktorn i framgång, eller vad ska man säga, att åstadkomma någonting med sitt liv. Jag tror att det är mycket, mycket enklare än alla de här sakerna. Och det är att göra saker. Eller hur?
Ja, det kommer inte som en chock, nej.
Nej, det låter enkelt. Men det här är min samlade livsvisdom. Du får inte skratta åt den. Nej, men att den stora utmaningen är kanske produktivitet. Eller hur?
Mm. Precis.
Och att det här är liksom ett problem som inte riktigt är löst. Och det känns som att folk håller på med det på olika sätt. Mer och mer, kanske extra mycket under när folk skulle behöva lära sig att jobba hemifrån under pandemin. Då var det en sån, hur är man produktiv om man inte är någon som stirrar på en och tvingar en? Eller när fler och fler behöver vara sina egna chefer på något sätt, så är det också en så här. Det kommer upp hela tiden. Jag var på möbelmässan i helgen. Då var det jättemycket om liksom det nya kontorslandskapet som då. Hur man ska kunna vara produktiv när man inte, jag vet inte, när man inte är på sitt kontor, antar jag att det var egentligen. Det är ett problem som inte är löst, helt enkelt. Jag märker själv att jag sitter och lyssnar på andra människor som berättar om hur man ska lägga upp sin dag, vad ska man ha för morgonrutin, hur ska man äta, när ska man sova och så vidare. Gör du också det här?
Det här har jag liksom i mitt blod.
Ah, okay.
Är det här liksom kulturskribenten som försöker hitta rutiner i vardagen?
Ja, det är exakt det.
Äntligen hittar vi någonting där vi skiljer oss åt.
Men jag ska säga, jag är ganska bra på det här. Alltså särskilt för att vara i mitt skrå så är jag ganska bra. Men jag har nog blivit bra sen jag fick barn. Så har jag liksom behövt bli så jätterutinstyrd. Vilket ju, men för mig i alla fall då, höjer min produktivitet.
Men sen är det också så, har man extremt kreativa yrken. Mm. Alltså allt ifrån när man är skribent, författare, man är en konstnär. Det är svårt att liksom bestämma i sitt schema att de här 2 timmarna ska jag vara kreativ på. Mm. Så är man i en sån kreativ yrkesroll så är det svårt just att hitta det. Rutiner.
Ja.
Men där har jag lärt mig, i och med att jag också lever ett väldigt mycket kreativt yrke, att om allt i mitt liv är gå på rutin, alltså att jag sover på rutin, jag äter på rutin, jag gillar att äta mellisar. Och när allt är liksom, när basbehoven är planerade, då kommer min kreativitet, för då har den plats att få blomma.
Mm.
Om jag är stressad över handling, vilka mejl jag ska svara på, jag sover dåligt, då blir inte jag kreativ.
Nej.
Så hålla en form av så här rutinerad bas. Exakt. I livet.
Ja. Jag har ju ett sånt Jan Guillou-ideal också, att han säger att inspiration är för amatörer. Och att man, liksom, man går upp och sätter sig och jobbar. Det är liksom,
jag håller för sig med.
Det är så jag fungerar. Alltså. Men...
när jag var yngre också, då sa man... Jag har ju gått på så här supermycket så här entreprenörskonferenser. Och så här ska du nå din unicorn. Och.
Men okej, berätta för mig. Är det som jag tänker mig att det är så här... gå upp klockan 4, liksom, ställ ett alarm på att du ska göra mindfulnessövningar så här 15 gånger om dagen. Är det så?
Och det är det här som är så intressant. För jag har ju varit entreprenör nu i jättemånga år, sedan jag var 16. Och de första åren... Alltså det enda som pratades om på scen var just att man sa att det är x antal arbetstimmar som styr hur framgångsrik du är. Man sa att du behöver x antal timmar för att bli framgångsrik, och du kan inte göra någon typ av... Det finns liksom ingen shortcut.
Nej, just det. Men det där undrar jag också. Alltså de här liksom regeln att man måste lägga 10 000 timmar på någonting och sådär.
Exakt,
så det... lite så funkar det väl. Men ibland undrar jag så här, det kanske inte är de 10 000 timmarna som folk tror. Att det är mindfulnessövningarna och att de här liksom att gå upp klockan 3. Att det är det som är, kommer vara det som gör skillnaden.
Ja, men jag kommer till det. Ja. För första då, kanske 10 åren av mitt entreprenörskap, då var det verkligen så här, du behöver arbetstimmarna. Du får gå upp, du får gå hem från liksom kontoret till klockan liksom 12 på kvällen. Det fanns en romantisering av att man tog upp sushin på kontoret, du sitter med ett glas vin och liksom fortsätter, för jäkla vad du sliter. Det fanns någon form av att det var lite fint att det har hamnat på sjukhus med magsår. Så här, jag har haft 2 magsår i livet, hur många magsår har du haft? Men sen kommer man där till någon form av brytpunkt där man inser att nej, men det här var inte så hälsosamt längre, vi måste sluta. Och jag tror att det skiftet kommer när de här 60-åringarna, alltså vd-sarna som äter liksom Biff Rydberg och massa bearnaisesås varje dag, när de inte lever kvar för att de har fått hjärtinfarkt, då kommer en ny typ av entreprenörsledare, och den ledaren förstår att vi kan inte leva att vi jobbar så här 18 timmar per dag och lever med den här maten. Så det som kommer då är en hälsosam våg. Och idag, det finns ingen enorm företagsledare idag som inte går upp 5 på morgonen, springer en mil, äter sina gröna smoothiesar. Och vi är där idag. Du kan stå på vilken, så här, lyssna på Tony Robbins och alla de här gurusarna. Så alla säger att du måste gå upp tidigt, du ska se soluppgången och du ska bada iskallt. Men det här är ju också en fas. Det är också en liksom entreprenörsfas.
Ja. alltså även i typ politiska diskussioner och så där, så finns det ju trender kring produktivitet som är kanske att vilja ha kanske medborgarlön, kanske sänka antalet arbetsdagar per vecka, att liksom ovanifrån tvinga på folk ett större lugn egentligen. Att man ska inte behöva vara stressad över sin försörjning, för att lite, man tänker sig att det finns en så här visdom som är mätta katter jagar bättre. Att vara liksom, att ha panik och liksom jaga sig själv på det sättet egentligen inte höjer någon produktivitet. Och det är lite det du menar, eller hur?
Precis.
Att det kanske inte är, det kanske fortfarande är 10 000 timmar, men de timmarna, man kanske har ett visst antal sådana timmar per dag. Det spelar ingen roll om du sitter på kontoret 100 timmar i veckan. Det kanske ändå är 4 timmar om dagen som är effektiva. Så tänker jag.
Ja, precis. Och det var därför man ser en av de här bästsålda böckerna för massa år sedan. Det var den här 4-hour work week. Hur just man ska liksom svara på mejl. Jag kommer inte ihåg om det var tredje, fjärde timma. Och man försöker, nu försöker man ju skapa verkligen färre timmar och högre produktivitet.
Mm.
Och det är också då lite grann som vi kommer till den här nyheten som vi vill prata om.
Ja.
Vi glömde nämna den i början. Men själva nyheten är då att i Spanien då så vill man, eller har man också på många ställen infört att det ska vara 4 dagars arbetsvecka istället
ingen
för 5.
Stor skillnad egentligen ju. Alltså procentuellt liksom. Och alla är jätteglada. Och då är ju frågan, är de glada för att de får behålla lönen och jobba mindre? Någonting folk generellt brukar gilla. Eller är det faktiskt så att mätta katter jagar bättre?
Mm. Jag fick, när jag såg det här att man börjar gå mer mot en trend att det kanske är 4 dagar eller 5 dagar. När jag tänkt mycket på den här trenden så blir min gubbarbetsgivarroll irriterad. För jag ser inte kopplingen med att gå hem tidigare eller vara ledig på måndag och bli mer produktiv. Jag har aldrig sett den i liksom min, och då har jag haft många anställda i livet. Men å andra sidan så har vi ändå en naturlig trend där vi jobbar färre timmar.
Mm.
Alltså tittar man på till exempel slutet av 1800-talet i USA, där jobbade man kanske liksom 100 timmar i veckan. Och i liksom mitten av 1900-talet då kommer vi över just på 40 timmar i veckan. Mm. Och nu så blir det naturliga steget kanske 8 timmar i veckan.
Mm.
Så att det finns en, liksom en naturlig diskussion kring att vi minskar på arbetstimmar.
Som jag ser det så är det ju också lite så här, alltså man kollar på jägare och samlare. De hade väl liksom, alltså många timmar varje dag när de bara liksom hänger runt. Alltså som djur gör typ. Alltså när man så här, klockar vad en ren gör med sin dag. Så är det liksom att den står och tuggar liksom 10 timmar. Och sen så bara står den. Alltså är med sina kompisar i en flock. Liksom, att det är någon slags naturligt tillstånd. Och att alla de här liksom, påhitten som man haft under den moderna eran. Att vi äntligen börjar komma ifrån dem. Så tänker jag på det lite grann.
Och där tänker jag tvärtom. Jag tänker att de här jägarna och samlarna och djuren som står och tuggar grejer. De har snarare tvärtom. De jobbar ju mycket mer än djuren idag.
För att, nej, jägarna och samlarna, på riktigt, de hängde runt.
Nej, jag tycker tvärtom. För de behövde ju jobba, vilket innebär då jaga mat jämt. Medan idag så kan vi beställa...
Små punktinsatser.
och idag så kan vi beställa från Foodora. Så vi behöver inte tänka på att samla mat. Så att livet blir ju lättare och lättare. Så att vi kan ju slappna av mer än vad vi kunde tidigare. Så det jag har landat i då, som arbetsgivare.
Mm.
Det är ju att först muttrade jag till lite till, för jag tänkte ju också så här att om jag ska ha mina anställda, nu har inte jag anställda längre, men jag kommer ju ha i framtiden, och om jag då ska ha folk som jobbar 4 dagar i veckan, då kommer jag behöva anställa fler människor, vilket kommer bidra till fler kostnader. Så därav mitt surande.
Och vad tycker du om generellt, alltså det här med att människor numera anser att de tar ansvar för smittspridning i samhället om de ställer in allting i hela livet, om det kliar lite i halsen? Hur känner du för det, chef Bella?
Nej, men jag kan inte svara något annat än att man ska vara hemma när man är sjuk, för annars kommer folk bli jättearga på mig på det. Men i alla fall, så nu har jag bråkat med mig själv angående det här kring kostnaderna i bolaget. när man bara jobbar 4 dagar i veckan. Mm. Och jag landar ändå i att varför den här trenden pågår och att länder gör så här, det är ju för att man ser att tekniken på så snabba på människors yrken, att man behöver inte lägga mycket tid på att genomföra det man behöver göra på arbetsplatsen. Nej. För att nå dit.
Mm, mm.
Jag bara tänker så här, när man var liten och såg sina föräldrar gå till jobbet, att de står vid en kopieringsmaskin,
ja,
typ en kvart.
Ja. Och så postar brev resten
postar brev,
av dagen.
De går, ja, och ställer sig vid en faxmaskin som, ja, ska ringa upp något. Så allting tar ju tid och allt det här liksom pappersarbetet, lägga in, allting försvinner idag. Så det är klart att du kan vara lika produktiv på färre timmar.
Mm.
Men återigen då, kopplat till mig som entreprenör, då tänker jag direkt så här, men om vi kan vara så här produktiva och har 40 timmars arbetsvecka, då kommer vi ännu längre fram.
Mm, mm.
Men då börjar jag också tänka så här, men vad är det vi springer mot?
Ja, just det.
Varför måste vi vara så extremt produktiva?
Ja, alltså en parallell trend är ju också att så här, vi kanske behöver jobba färre timmar för att få samma saker gjorda. Men sen ser det också så att alltså, tillväxten i världen är ju ganska låg. Ja, i mitt huvud så borde ju det här hänga ihop på något sätt. Att man kan få saker gjorda inom företagsstrukturerna så här. Men att också marginalerna liksom krymper, att vi kommer närmare och närmare liksom ett system där man bara, ja, där liksom vinsten är borta men alla har det helt okej. Jag vet inte.
Jag skulle säga tvärtom. Okej,
okay, men det var inte det jag skulle säga egentligen. Det var ett spår. Jag tänker i alla fall på Kim Kardashian, som jag ofta gör. Kim, som då från förra året, är känd för detta uttalande.
Term. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. You have to surround, yeah, yourself with people that want to work.
Och även Kim då, som har flera bolag, ett som är värderat till flera miljarder dollar nu. Skims, hon har ett nystartat investmentbolag. Hon har, ja, en medial karriär får man väl säga.
Uh-huh.
En reality show och så vidare. 4 barn. En tyvärr psykisk sjuk exman. Hon har lite att göra, känns det som. Och jobba, tänker ju jag på när jag tänker på Kim.
Mm.
Liksom. Och så lyssnar jag på en intervju där hon går igenom sitt dagsschema. Och jag föreställer mig att liksom, okej, here we go. Nu ska det vara så. Gå upp 4, jobba 20 timmar. Liksom, aldrig träffa sina barn. Resa hela tiden. Det är väl så produktiva människor gör då. Enligt alla sådana entreprenörsdagar. Men nej, Bella.
Gud, nej. Du är nyfiken. Inga isvak på henne på morgonen.
Nej. Hon berättar att hon flätar en av sina döttrars hår i 20 minuter varje morgon. En av hennes barn filmar ett TikTok-klipp med henne varje morgon. Hon lämnar barnen själv i skolan varje dag. Hon hinner inte hämta alla alltid. Men däremot så säger hon att hon alltid är med på allas aktiviteter. Fattar inte jag hur det går till. De äter alltid middag ihop på kvällen. Alltid.
I do drop off every single morning.
That's so nice.
I pick up as much as I can, but I'm always at the activities. So even, right, if I don't pick up, then it's like, okay, I'll meet you at soccer. I'll meet at basketball, ballet, gymnastics.
And you have
like
4,
that.
So you're going in all different directions.
And always home for dinner.
Do you all eat together?
Mm-hmm.
We do too.
Mm-hmm.
Family dinner is my,
totally,
favorite.
Så när folk säger så här, hur Anna ska du, hur ska du hinna göra podden när du får ett fjärde barn? Jag tänker så här, alltså, det kommer nog lösa sig. Eller hur?
Mm. Men jag blir så ledsen när jag hör henne säga det där. För att jag, ska jag gissa, så är, ja, inte hennes verklighet så där.
Det ser inte ut så.
Jag tror hon ljuger. Men då har vi det här berömda mom-shame.
Just det.
Så hon måste som sin liksom mediala varumärke visa på att hon är en närvarande mamma.
Mm.
För om hon är så pass rikt, driver sina miljardbolag och inte är en närvarande mamma, då blir hon liksom, hon blir halshuggen i med och det finns ingen som kommer heja på henne. Så det här är enda sättet för henne att vara en, liksom en berömd och uppskattad affärsledare och vara mamma också.
Mm.
Och det är så hemskt att hon inte kan våga säga så här, nej, vissa veckor skiter sig. Jag var tvungen att hoppa in i det här mötet. Jag var tvungen att flyga till Los Angeles för det här hände.
Mm, mm, mm.
Men hon har ingen chans att säga så här idag. Och det är trist.
Du tror att det är så? Ja, men eller så är det så att... nu har vi pratat om så här, Elon Musk. Han har 9, som jag vet om, levande barn i alla fall. Vi har pratat om Kristina Stenbeck, 5 barn. Vi har pratat om Kim Kardashian som har 4 barn. Vi har pratat om, alltså det finns ändå ett mönster. Hon kanske också förstår eller det kanske är så att det är ett framgångsrecept att bygga en dynasti. Jan Stenbeck, också 5 barn. Alltså det verkar ju snarare vara så att de sakerna går ihop än att de går isär. Att det inte är så att man måste liksom fullständigt prioritera det ena, utan att det verkar vara en viss typ av personer bara. Återigen, det här är jag som intalar mig som är 8:e månaden och ut 4:e
månaden. Du behöver en dynasti.
Ja, nej, men jag intalar mig att det går att göra allt. Att det kanske är det som är, att det inte är just de 100 timmarna, utan att det går att det är densiteten på timmarna.
Tror inte det kan vara så att på många ställen i världen så skaffar man barn för att många såklart då ska överleva och kunna ta hand om sig själv. Men nu skaffar man så många barn för att man vill säkerställa att någon tar över släktens imperium. Jag tror att många som lyssnar kan känna att det kan vara svårt att vara produktiv. Och nu när vi har kommit fram till att det är lösningen till framgång, så tänker jag att jag ska ge lite tips.
Mm.
Och det här är tips för dem som verkligen har svårt att vara produktiv, att verkligen så här komma steget fram.
Ja.
Och då finns det en teknik som heter Pomodoro.
Ja.
Så den här Pomodoro-tekniken innebär att man ska jobba hårt och effektivt i 25 minuter.
Ja.
Och sen tar man en paus på 5 minuter.
Måste man ta en paus?
Ja, det är det som är tekniken. och det har man ju sett allt ifrån så här intervallträning, att just det här skynda, kort paus, skynda,
att
kort paus.
Att kroppen funkar lite så. Liksom.
Ja, att hjärnan får liksom syre, att man går upp, tar en kaffe, knatar runt lite grann.
Mm, mm.
Och, så att jag skulle säga att för en person som är lite rörig så, här, så kan man ställa liksom klockan, äggklockan för eller tiden som tickar. Och när den ringer så är det en paus. Så jag hade verkligen testa Pomodoro, 25 minuter, 5 minuters paus.
Ja.
Och sen för andra till exempel, jag kan tänka mig för dig och mig, då stör det själva flowet.
Mm.
Men det kan vara ett bra sätt att testa om man liksom inte är bra överhuvudtaget.
Ja. Mm. Ska jag berätta mitt tips? Eller min också, hur jag lurar mig själv. Det är att jag brukar jobba bäst på förmiddagar och morgnar. Mitt bästa är att gå upp tidigt. Det håller jag faktiskt med alla. Jag går inte på 4, men gå upp ganska tidigt. Och sen inte liksom börja äta, duscha, göra sig i ordning. Utan mitt bästa är att gå upp på morgonen och sen sitta typ i pyjamas, jobba som ett svin. Och bara dricka kaffe. Och sen så vid 11 har ju fått svin mycket gjort. Och då liksom, då ta en dusch. Och då känna sig liksom nästan klar. Och det jag säger till mig själv då, det är att så här, de som jobbar på kontor, de får ut kanske 2 effektiva timmar på liksom sin arbetsdag. För de blir avbrutna och det är så mycket transportsträckor och det är dålig luft och de måste äta hela tiden och det är liksom pendlande och hit och dit.
Så du säger att här är dina 6 timmar, nej, det här är dina 5 timmar när du är produktiv.
Ja, men och sen 11 så är jag typ klar och vill jag göra någonting mer, ja då kan jag göra någonting mer.
Men då undrar jag, var hamnar dina 3 barn i det här någonstans?
Det är det som är problemet. Det är ett så jättestort problem att det här funkar. Det funkar när jag har en bebis, för då kan jag typ amma samtidigt, spelar ingen roll så här. Men nu när jag har liksom morgonrutiner, jag har liksom barn som ska skjutsas, de ska iväg, de ska kläs, de ska, det äter ju upp. Jag har förstört mitt liv tyvärr.
Så det här var Fint, fult och pengar med mig och Anna. Jag tycker att du ska berätta om den här podden för en kompis. Du kan gå in och rata oss. Och sen kan du faktiskt lyssna på oss varje torsdag. Så vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Puss och kram.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.